För en vecka sedan var jag i Jerusalem. Det var första gången. Och eftersom det var fredag förra veckan så började ju judarnas sabbat ungefär vid den här tiden, vid sextiden på kväll. Tidigare på dagen hade vi varit ute i det här stora museet över förintelsens offer Yad Vashem. Och det var ju en upplevelse bara det. En stor anläggning med noggrann dokumentation av det som hände i Tyskland under kriget. Och det var kanske inte så mycket nytt som man fick reda på där. Det stora intrycket kanske mest var att se alla människorna som gick där tysta. Det strömmade massor av människor igenom det här museet och ingen sa någonting. Det var inget pladder, det var inget skratt. Det var stort allvar. På kvällen gick vi, min hustru och jag, till tempelmuren, västra muren. Eller klagomuren som vi ibland kallar den. Därför där började judarna fira sin sabbat. Och det var nog det starkaste intrycket under de två veckor vi var i Israel. Massor av människor strömmade dit och ni skulle ha hört vilken lovsång. Och det var ju inte Messias troende judar det här, utan vanliga judar. De stod i grupper och lovsjöng Gud. Jag stod en bit därifrån och grät. Jag menar, alla de här hade ju säkert anhöriga som dött under kriget. Många av dem hade anhöriga som kanske dött under krigen som varit där nere i Mellanöstern. Och de lovsjöng Gud. Och jag tänkte så här att vad vi i Sverige ligger långt efter judarna. Ibland säger vi att vi ligger långt före, och det gör vi på ett sätt. Vi har fått nåden att se Jesus som Kristus före Guds egendomsfolk. Men här har vi människor som har lidit och lidit och lidit. Och som ändå ser kanske Guds godhet klarare på många sätt än vad vi gör. Det behövdes inga lovsångsledare. Det behövdes inga uppmuntrande tillrop eller bibelord. Lovsången flödade. Och du vet, det här är ju en fråga som vi brottas med allihopa. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Ibland när vi ska ut och evangelisera och vittna så är det genmäle vi får oss till livs. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör? I unga dagar var jag själv ateist. Och jag motiverade min ateism just med de där orden. Det är inte klokt. Det går inte att tro på en Gud som skulle vara både god och allsmäktig. Det får vara antingen det ena eller det andra, men båda delarna går inte. Sen mötte jag en präst som utstrålade stor glädje i Gud och som dessutom inte undvek svåra frågor. Och han smittade mig med sin tro. Och på något sätt bleknade lite grann den där frågan bort för mig. Hur kan Gud vara god och allsmäktig? Jag insåg att han fanns. Jag lämnade mitt liv åt honom och upplevde ett möte med honom, så att säga. Inte bara en gång, utan många. Men den där frågan, den hann upp mig. Och så är det ju ofta med oss kristna. Den hinner upp oss, den där frågan. Rätt vad det är, kanske kriserna kommer. I mitt fall var det så här, eftersom vi nu är i Uppsala, att jag råkade läsa en bok av Ingmar Hedenius, som ju var professor här i Uppsala. Den hette Helvetesläran och var en fruktansvärd anklagelseskrift emot allt vad kristen tro hette. Och jag kom i gungning, hela min tro vacklade till. Och jag blev jobbandes i 4 år med den där frågan. Allt mitt bibelläsande gick ut på att förstå yttersta domen. Jag höll på i 4 år och läste om yttersta domen. Och det var väl den bibelskola jag har gått i. Och så här kanske det också är med dig. Du kan inte komma ifrån att Gud finns. Du har upplevt hans godhet och du har upplevt en hel del av hans makt. Och ändå kanske vi har svårt att få den här frågan att gå ihop. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Eller när det ser ut som det gör i mitt liv? Går vi till fackteologer, docenter och professorer, så ler de varmt och igenkännande. Och det är en gammal fråga det där, säger de och nickar vist. Den har till och med ett eget namn. Den kallas för teodicéproblemet. Och det betyder, ja, det kommer ifrån 2 ord som betyder Gud och rättvisa. Och det talar om för oss att Guds rättvisa är svår att förstå. Man tycker att om Gud vore lite mera rättvis så skulle det gå bra för dem som är snälla och dåligt för dem som är elaka. Men det vet vi också ifrån många bibeltexter att det är en fråga som har förföljt Guds folk i alla tider. Just detta. Att det går ofta sämre för den som är rättfärdig än för den som är orättfärdig. Vassa armbågar lönar sig så bra. Guds rättvisa är inte så lätt att förstå. Och redan det här att frågan har fått ett eget namn, det talar om för oss att det här är en fråga som inte är så lätt att besvara. Något alldeles självklart direkt svar finns inte på den frågan. För en fråga som går att besvara, den får inget eget namn. Det räcker ju med svaret. Men är vi alldeles strandsatta? Nej, det är vi inte. Naturligtvis finns det en hel del att lära i det här ämnet. Men för att vi ska kunna göra det måste vi undvika den vanligaste återvändsgränden. Och den ser ut så här. Vi ser oss omkring i världen och så ser vi många orättvisor och mycket lidande. Och kanske vi också tycker att vi själva har blivit orättvist behandlade, kanske vi själva har det svårt. Och så tycker vi så här att om Gud vore god, då skulle det inte se ut så här. Antingen måste Gud vara svag eller också är han likgiltig. Antingen har han inte all makt som han påstår att han har eller också är han inte så god som han säger. Och det här, det är ju ett val mellan pest och kolera förstås. Vilket ska vi nu stanna för? Ska vi bestämma oss för att Gud har nog inte situationen så under kontroll som han påstår? Eller ska vi bestämma oss för att han är nog inte så god som han säger? När vi kommer så här långt brukar de flesta säga att det finns ju en till. Det finns ju en som heter djävul eller satan. Och det är nog vårt vanligaste sätt för oss som kristna att få fason på det här problemet. Vi säger, Gud står för allt som är gott och djävulen står för allt som är ont. Så lätt var det. Nej, så lätt är det inte alls. Så enkelt ska du inte slippa undan. Därför att om djävulen står för allt som är ont, då har ju Gud inte allt att säga till om. Då är inte Gud allsmäktig. Utan då har vi egentligen inte en Gud utan två gudar. En som är god och en som är ond. Och vi sitter i klämma då någonstans mitt emellan de här två gudarna och deras privata uppgörelse med varandra. Och det är faktiskt inte Bibelns budskap. Går vi till våra vänner judarna och frågar dem vad de tycker om kristendomen, så är det en av deras stora invändningar. Det här är ju ingen monoteistisk religion, säger de. Ni har ju inte en gud utan åtminstone två. Alltså, om djävulen har ett eget revir att utgå ifrån och att drabba oss ifrån, då har Gud inte all makt. Vi brukar säga så här om djävulen, att han är en fallen ängel. Gud har ju skapat allting och djävulen är också skapad. Men han var skapad som en god ängel och rätt vad det var så fick han för sig att han skulle inte underordna sig Gud, utan han skulle bli lika högt uppsatt som Gud själv. Och då blev han en djävul. Då har vi löst frågan, tror vi, om var det onda kommer ifrån. Men återigen har vi gjort det för lätt för oss. Därför att om Gud gjorde djävulen god, så att säga, från början, och så avföll djävulen efter ett tag, då tycker man det var väl skräp till allmakt från Guds sida att han inte kunde förutse det här. Han borde väl ha gjort djävulen lite bättre när han ändå gjorde honom, så att det inte hade behövt bli så här. Problemet är alltså ganska finurligt, som du märker. Ibland brukar vi säga så här om människans syndafall, att det kom som någon sorts olycksfall i arbetet för Gud. Vi brukar inte säga det så, men ibland är det nästan som man kan läsa mellan raderna att vi tänker oss så här, att efter Adams syndafall så går Gud bort i något hörn av lustgården och gråter för sig själv och säger, oj, 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 nu föll Adam i synd, vad ska vi göra nu? Jag måste hitta på en frälsningsplan. Nu får vi försöka göra något här. Nej då, Adams syndafall kom inte som någon överraskning för Gud. Det kan du förstå på två sätt. Och det ena är detta. Vem ställde kunskapens träd mitt i lustgården? Var det Gud eller var det djävulen? Det var Gud. Man kan tycka att det var konstigt, men det var Gud som ställde dit det trädet. Vi kunde tycka så här att ja, men det kunde han väl ha låtit bli. Det hade varit mycket enklare om han inte hade ställt det trädet där. Då hade vi varit så snälla och rara och bussiga och trevliga allihopa, och då hade vi sluppit en massa elände. Det kanske är Guds fel alltsammans. För det andra så kan vi slå upp i Efesiebrevets första kapitel, så ska du se att Gud visste mycket väl om att Adam skulle falla i synd. Efesiebrevet kapitel 1. Vi kan läsa från 3 till och med 8 verserna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Har du sett det där som står i fjärde versen? Att han före världens skapelse utvalde dig till fläckfrihet i Kristus. I Kristus. Förstår du att han visste om innan han började sitt skapelseverk att synden skulle bli en realitet? Det här var inget olycksfall i arbetet. Det var ingen oförutsedd tragedi. Ja, en tragedi var det, men det var inget oförutsett ifrån Guds sida. Han visste från början att så här skulle det gå. Och själv ställer han dit kunskapens träd. Riktigt hur djävulen uppkom, det vet vi inte. Men var kunskapens träd kom ifrån, det vet vi. Och vi vet att Gud förutsåg, han visste i förväg hur det skulle gå. Ja, men säger vi, det här låter väldigt konstigt. Blir nu inte Gud lite mörk i kanterna i alla fall när vi utlägger det på det här sättet? Det låter väl som om Gud kanske, okej, kanske han är allsmäktig då, men han kan ju inte gärna vara god. Vi brukar ju föredra det andra alternativet, att Gud är god. Men att han inte är allsmäktig, utan att Satan har en hel del att säga till om. Ja, hur förhåller det sig? Jag tror att det är så här att människan var skapad till att leva i en kärleksrelation med Gud. Att lyda honom, inte därför att han har all makt, utan att vi var skapade till att lyda honom därför att vi älskar honom. Det är ju en väldig skillnad på det. Vi ska kika lite grann i Jakobs brev, i det andra kapitlet. Jakobs brev kapitel 2 och den 19:e versen. Jakob 2:19. Där skriver aposteln så här: du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Det var väl en intressant liten glugg att titta in i himlen genom. Här finns det ingen jämförelse mellan Gud och de onda andarna. Det är inte alls så att djävulen är nästan lika stark och att hela det här dramat blir så långdraget och utdraget och segdraget därför att djävulen bjuder så stort motstånd och han är så stark och han har såna framgångar. Nej, i himlen, förstår du, där är det så att där är Gud en. Han är den enastående. Han är den ende, han är den oförliknelige. Ingen annan är Gud. Ingen annan har makt. Makten och äran och starkheten tillhör vem då? Jo, vår Gud och Lammet. Och Gud delar inte makten med någon, det kan du vara säker på. Utan istället är det så här, att de onda andarna, de vet vilken makt Gud har. Och de darrar för honom. Det betyder, förstår du, lustigt nog, att när Gud säger hur han vill ha det, så är djävulen tvungen att göra som Gud säger. Vi ska komma in på det mera imorgon. Därför att annars skulle vi inte kunna kasta ut onda andar ur människor som man ibland får Guds tillåtelse att göra. När man då säger till andemakten försvinner ifrån i Jesu namn, då är han tvungen att göra det. Därför han böjer sig inför övermakten. Men du förstår, du och jag, vi är inte skapade till att vara lydiga Gud därför att Gud har makten. Utan Gud vill ge oss en annan lydnad. Den som beror på att vi älskar honom över allting. Det är det vi är skapade till. Att älska Gud över allting och på det sättet vara honom lydiga. Och då är det ju så här med kärleken. Att den måste få lov att vara frivillig. Man gifter sig inte under pistolhot, så att säga. Det blir inget bra äktenskap. Utan ska man ändå gå och gifta sig, så vill man ju ha kommit på det själv. Eller hur? Min hustru och jag, vi gnabbas lite grann ibland. Vi har silverbröllop nu i höst. Så vi gnabbas lite grann ibland om vem det egentligen var som friade. Hon anser att hon var först på plan. Och jag tycker nog att det var jag som gjorde det. Men det betyder någonting som är viktigt för varje kärleksrelation. Den bygger på ett utväljande. Jag har valt henne och hon har valt mig. Och du förstår, ett utväljande förutsätter att det finns flera att välja på. Annars blir det bara en skenmanöver. Så när Gud skapar oss till att älska honom över allting, då måste det finnas något annat som vi också skulle kunna älska. Annars kan vi inte älska honom över allting. Och av den anledningen så måste det finnas ett alternativ. Om rättfärdigheten i våra liv består i att vi älskar Gud och bara honom. Och den kärleken ska bli någonting som verkligen förtjänar namnet kärlek. Då måste det finnas ett alternativ. Och när Gud skapar världen så måste han alltså tillhandahålla ett annat alternativ. Han måste göra det möjligt för oss att älska något annat än honom. Annars blir vår kärlek till honom egentligen inte kärlek. Jag tror det är så det fungerar. Jag tror det är därför Gud ställer kunskapens träd mitt i lustgården. Och du vet, vi behöver inte slå upp det, men i uppenbarelseboken i slutet där får Johannes se det eviga Jerusalem. Och där står livets träd. Men där står inte kunskapens träd. Du förstår, när vi har kommit fram, när vi står i den stora skaran som har kommit ur den stora bedrövelsen, då kommer ingen av oss att längta tillbaka. Då står vi där som den skaran som valde Gud av fri vilja. Som valde att vilja älska honom över allting. Och då har vi kommit fram till den punkten där så att säga kärleksrelationen blir fullbordad, blir meningsfull, blir innehållsrik. Därför är inte syndafallet någonting som betyder att Gud tappade greppet om situationen. Han visste om att det skulle komma, och på något sätt var den processen och det som följde efter en nödvändighet för att vi ska komma fram till den punkten där vi har valt Gud av fri vilja. Vi ska också se ett ord som Paulus ger oss på det här. Andra Korinthierbrevet 3, verserna 17 och 18 ska vi läsa. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Här står det talas om en avbild. Adam, det vill säga du och jag, vi är skapade till att vara Guds avbild. Hur blir man Guds avbild? Jo, genom att se hans härlighet, genom att se hans godhet och låta sig påverkas av hans personlighet. När hans ljus faller på oss, då börjar vi att lysa. Och det ljus som då går ut från oss är inget ljus som kommer från oss, utan det kommer från honom. Detta är vi skapade till. Och det är ett tillstånd av totalt beroende av Gud, av honom som skapade, av honom som ensam är härlig. När nu människan föll i synd, så miste hon kontakten med Gud. Och då slocknar vi. Så fort vi mister kontakten med Gud, så slocknar vi. Vi kan få tillbaka en hel del av kontakten med Gud här och nu. Men inte så som vi kommer att få när Herren återvänder. Då ska vi bli honom lika, skriver Johannes, ty då får vi se honom sådan han är. Och när du då utan någon slöja får se honom, oj, det blir grejer. En sån förvandling av dig och av mig till likhet med honom. Inga prestationer, bara ett återspeglande av hans härlighet. Och det var människan skapad till. Och det är vi skapade till. Och dit kommer vi att nå fram en dag. Men om vi nu ska förstå ondskans och lidandets problem lite djupare, så låt oss då återvända till frågan om djävulen. Ibland målar vi upp en bild som jag skulle vilja kalla för krigsbilden. Vi talar om tillståndet i det osynliga, i andevärlden eller i himlarymderna eller vad vi vill kalla det. Och så säger vi så här att där pågår ett stort krig. Gud och hans änglar strider mot djävulen och hans änglar. Och det är därför som det ser ut som det gör på jorden. Somliga människor är engagerade på Guds sida och andra människor är engagerade på djävulens sida. Det råder ett stort krig. Ja, det råder en fiendskap mellan Gud och djävulen, det är sant. Men så fort vi börjar att utmåla den fiendskapen som ett krig i himlarymderna, så får vi svårt att förstå varför inte Gud gör slut på det där kriget. Varför kan han inte liksom bara sopa undan djävulen och så är det bra? Klarar han inte det eller vill han det inte? Den här krigsbilden, det är en bild av makt. När vi målar upp den så tecknar vi bilden av en maktkamp i himlen. Guds makt mot djävulens makt. Men nu handlar det inte om makt, utan det handlar om kärlek. Människan var skapad till att underordna sig Gud av kärlek. Och syndens, ondskans och lidandets problem måste vi alltså söka en lösning på, så att säga, i kärlekens dimension och inte i maktens dimension. Det är inte en fråga om makt det här, utan en fråga om kärlek. Och ett av de bästa uttryck jag känner i Bibeln för det här, det hittar vi hos profeten Hosea. Det första kapitlet och den andra versen ska vi läsa. När Herren först började tala genom Hosea sa Herren till honom: gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder, ty trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Profeten fick i uppdrag att med sitt eget liv illustrera hur Gud hade det. Gud hade utsett Israel till att vara hans trolovade, hans brud. Och bruden ska ju älska sin trolovade eller sin make av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft och hela sitt förstånd. Det gjorde inte Israel. Och det kanske inte alltid du och jag gör heller. Och då säger Gud så här: nu ska du visa folket hur jag har det. Jag som är den gode och trogne maken. Jag har en hustru som springer efter älskare. Hon har alla möjliga andra karar som hennes kärlek tillhör mycket mer än mig. Och han får i uppdrag att gifta sig med en trolös kvinna. om det nu är en prostituerad kvinna eller ej, man får inte veta det. Och det här ger oss en förståelse för Guds situation inför synden och lidandet. Tänk dig att du är en god make, trofast och härlig och underbar. Och du har dessutom en massa makt. Men din hustru, hon är otrogen och har alla möjliga andra. Och du i din godhet längtar efter att få hennes kärlek tillbaka. Hur ska du bära det åt? Ska du köpa tillbaka hennes kärlek? Åh, du kan väl stanna hemma min lilla vän, så ska du få så fina presenter. Nej, det går inte. Ska du hota henne? Går du ut en gång till så slår jag dig gul och blå. Ja, det är kanske inte heller någon bra variant. Ska du ta ner bössan från väggen och gå och skjuta alla älskarna? Ja, du kanske kan få henne att stanna hemma, men kärleken kanske du knappast får då. Ska du låsa in henne? Det är en klurig situation det här. Hur får man tillbaka hennes frivilliga kärlek? Du förstår, för Gud är djävulen inget problem. Därför Gud har en gång för alla bestämt sig för att inte spara på djävulen när det hela är slut. Så att liksom sopa undan honom, det vore en bagatell för Gud. Det är jag övertygad om. Men han vill ju spara på dig och mig. Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och då när han längtar efter det som skriften kallar för våra hjärtans omvändelse, alltså att han ska få hela vår kärlek, vår frivilligt valda kärlek, då kan han inte använda sin makt hur som helst, och kanske inte ens kan använda sin godhet hur som helst för att nå det målet. Utan då kanske vi hamnar precis i den situation där vi befinner oss. Där vi kan få se både en del av Guds stränghet och Guds tuktan. Och vi kan få se en del av Guds godhet, kanske också varvat ömsom det ena, ömsom det andra, på ett sådant sätt att Gud vill fostra oss fram till den punkten där vi ger honom frivilligt hela vår kärlek. I Romarbrevet 1 skriver Paulus lite grann om de här tingen också. Tjugofemte versen. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. Här har du människan efter syndafallet. Hon som älskar det skapade istället för skaparen. Och gåvorna istället för givaren. Det är materialismen det här. Och Jesus säger, det finns egentligen bara två alternativ. Gud och mammon. Och hela problemet ligger i vem vi älskar. Om vi älskar Gud eller om vi älskar mammon. Det handlar inte bara om vad du har för bekännelse. Det handlar inte om hur många gånger du går i kyrkan. Det handlar om vad du älskar. Därför att den du älskar blir du lik. Så enkelt är det. Älskar du mammon, då blir du som han. Och älskar du Gud, så blir du som han. Om det är så att vi älskar gåvorna istället för givaren, då kan Gud inte vinna vår kärlek genom att ge oss gåvor. Vi kan tycka så här, att vi lever i ett av de rikaste länderna i världen och i världshistorien. Och då kunde man tänka så här, en sån tacksamhet det skulle finnas i Sverige. Tänk vad människor skulle vara glada i Gud. Vad lätt det skulle vara att bara gå ut på gatan och säga till folk som kommer där jäsande i sina stora bilar: den där bilen har du ju fått ifrån Gud, och du ser pigg och frisk och glad ut, har du också fått från Gud. Ja visst, säger han, och halleluja vad glad jag är för att Gud har gett mig så mycket. Ja, riktigt så brukar det inte låta när vi är ute och evangeliserar. Utan istället så möts man av så mycket anklagelser mot Gud. Jag kommer tillbaka till det här med judarna. Tänk vad de har lidit. Vad de är fria från anklagelser. Vi i Sverige har inte haft krig sedan 1814. Och vi är fulla upp till skorstenen med anklagelser. Det är väl konstigt. Ja, det är bara så att vi älskar gåvorna och inte givaren. Och då spårar vi ur. Då förvandlas vår personlighet till någonting ont. Hur ska den äkta mannen göra för att få tillbaka sin hustru? Jag tror att det finns egentligen bara ett bra sätt. Nämligen det som Gud använder sig av. Och det är vad jag brukar kalla att byta lås i ytterdörren. Du vet, om man har en hustru som har en massa andra karar som hon springer efter, så är det som regel så att hon vill få komma hem ibland och duscha och byta kläder och ha det bra och vila ut och äta gott och så här, och sen kanske springa ut på nya äventyr. En vacker dag när hon kommer hem så sitter ett nytt lås i ytterdörren och så kommer hon inte in. Och då är hon hänvisad till sina älskare. Och du vet, det är en sak att ha en älskare som man träffar någon gång ibland. Men en annan sak är att vara tvungen att leva ihop med honom ständigt. Det kanske inte är lika roligt. Då kanske det plötsligt visar sig att den man sprang efter var inget att ha. Och det här, det kan du se på så många olika sätt i denna världen och detta livet. Jag såg på en affisch när jag åkte tåget här mellan Stockholm och Uppsala. Där stod det med stora bokstäver: det finns ingen speldjävul. Jaså, ska vi slå vad? Det finns ingen speldjävul. Jo, visst gör det det. Och vi har ju sett, till exempel under de enarmade banditernas tid, hur folk börjar att dra i den där spaken. Efter ett tag kunde de inte sluta. Själv bor jag i närheten av en travbana i Mölndal, Åbyfältet. Och det är lika dystert och varje torsdag se de här gubbarna som kommer och ska spela bort alla sina pengar. Samma gubbar varenda torsdag. De kan inte låta bli. De kan inte sluta. Man börjar att älska någonting skapat. Till en tid kan man välja om man vill eller inte. En dag kan man inte välja längre. En dag sitter man fast i smeten. Och det är Guds barmhärtighet det här. Han byter lås i ytterdörren. Och en dag sitter man i det. Varför gör han så? Jo, därför Gud säger så här: om du vill synda på halvtid, så ska jag se till så du syndar på heltid. Därför det är enda chansen för dig att komma till den punkten där du vill kasta ifrån dig alltihopa. All synd har en njutning och en förbannelse med sig. Många gånger är det så att njutningen tillfaller dig och förbannelsen tillfaller någon annan. Så kan det vara. Du kanske vill kunna dricka dig full på fredagskvällen. Ja visst, syndens njutning. Men sen får ju din omgivning ta hand om dig i ditt mer eller mindre förgiftade skick. Och får därigenom ta emot syndens förbannelse. Du kanske själv vaknar med baksmälla också och får lite del av syndens förbannelse, men det är ju inte värre än att du tycker att det kan det vara värt. Din omgivning kanske får bära syndens förbannelse och du inkasserar syndens njutning. Så är det ju ofta här i världen. Men Gud kanske då binder dig i den synd du har valt. Den kärlek som skulle tillhört honom, den tillhör ju nu flaskan istället. Och Gud låter dig fastna i det här för att han ska visa dig att du har valt något ont. Och han väntar på den dag då du vill kasta ifrån dig både syndens förbannelse och syndens njutning. Men under tiden hinner ju både din omgivning och du att lida en hel del. Ja, det är sant. Innan du kommer fram till den punkten där du frivilligt väljer att ge din kärlek till Gud och inte till flaskan. Under den tiden har du ju ställt till en massa elände. Det är helt riktigt. Men någon annan väg kanske inte finns. Än att synden får blomma upp tills dess vi vill slänga den ifrån oss. Gode Gud, befria mig från alltihopa. Ja visst, då har du valt Gud. Då står du där i skaran som har kommit ur den stora bedrövelsen. Bedrövelse i ditt liv, kanske bedrövelse för många runt omkring dig. Men där står du. Och du har tvagit dina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Gud kan återställa det som blev skadat. Men han låter dig gå igenom många tunnlar av lidande för att du ska komma fram till den punkten där du vill tillhöra honom av ett fritt val. Du kan se här om du har Romarbrevet 1 kvar fortfarande. Vi läste 25:e versen nyss. Vi kan läsa 26:e också. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser, står det. Den människa som väljer att älska något annat än Gud, den utlämnar Gud åt det han älskar istället. Åh, man kan bli intresserad av antikviteter, eller hur? Ja visst. Man börjar kila på auktioner. Och nu ska det vara gustavianska byråer och soffor och grejer här och gamla tavlor och allt spinnrockar och sånt här. Och till en tid så är det där en hobby och rätt vad det är så sitter man fast i det. Och hela huset blir så fullt av spinnrockar som man knappt får upp dörren. Varför? Jo, därför att du ska tröttna på det här och ge Gud kärleken istället för spinnrockarna. Gud utlämnar dig åt dina spinnrockar för att du någon gång ska fatta att inte de livet går ut på. Under tiden kanske du har hunnit sätta sprätt på ganska mycket pengar och ställa till ganska mycket länder med din lilla hobby, som du kallar det. Ja, men det lidandet, det kan slutresultatet vara värt. Detta är alltså, förstå mig nu, så att mänskligheten, både som kollektiv och som individer, kanske måste igenom väldigt många sådana här valsituationer för att komma fram utifrån en samlad fond av erfarenhet, komma fram till den punkten där man väljer Gud och ingenting annat än Gud och förstår att den kärlek och den längtan och den hunger och törst som finns i oss och som driver oss framåt, den tillhör Gud och bara honom. Men han har ändå gett det i vår hand att kunna rikta den kärleken mot något annat än honom. För kunde vi inte det, så kunde vi heller inte älska Gud. Gud är inte vanmäktig. Och han är inte likgiltig. Men du och jag, vi måste igenom en rad såna här processer för att vi ska nå fram till den fullkomning som Gud har skapat och ämnat oss till. Där hans kärlek av vårt fria val tillhör honom och ingen annan. Då vi kommer till den punkten där Gud kan ta bort kunskapens träd. Det behövs inga alternativ längre. Vi har redan prövat alternativen och vi har för länge sedan förstått dem inget att ha. Nu är det Gud som gäller och bara Gud. Och det där är ingenting som vi bara kan ta oss utifrån ett stycke undervisning där vi säger, jaha, nu så är det Gud som gäller och ingenting annat. Ja, du vet ju att det är så lagom heller. Du kanske bara behöver snedda förbi bilaffären här borta någonstans på hörnan och titta på den nya fräsiga sportbilen för att hjärtat ska slå några extra slag på dig. För det kanske är din lilla hobby. Och den kan du inte avsäga dig förrän du fått tröttna på allt sammans. Det finns saker i livet att tröttna på för att det enda viktiga ska vaskas fram. Vi ska gå till Matteus 4:e kapitel och 1:a vers. Matteus 4:1. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Han har nyss döpts i Jordan. Han är fylld av helig ande, skriver Lukas. Nu blir han förd av denne heliga ande ut i öknen. Och nu dyker djävulen upp så småningom. Och det kommer inte som någon oförutsedd händelse. Tvärtom är det just därför han är ute i öknen för att frestas av djävulen. Och man tar sig för pannan, eller hur, så tänker man, nej, vad är nu detta för någonting? Samarbetar de? Samarbetar Gud och djävulen? Ja, det låter ju nästan så. Och så länge vi tänker oss hela syndens och lidandets problem som en sorts krig mellan Gud och djävulen, två nästan jämstarka potentater, då låter det bra egendomligt. Men om vi istället tar den här liknelsen av ett äktenskap, då blir det genast mer begripligt. Vi antar att din hustru har varit på rymmen och så kommer hon hem och får förlåtelse av dig. Och nu är allt bra. Ja visst, men då kommer ju den dag då du får låta henne träffa andra karar, så att säga, igen. Och då kommer det ju ganska snart att visa sig om hon har lärt sig läxan, så att säga, och är trofast. hennes kärlek kommer att prövas. Hon kanske träffar de gamla kararna som hon förut var så intresserad av. Nu kommer hennes kärlek att prövas. Kommer hon att trilla dit igen? Eller kommer hon att föredra dig, du som är hennes gode äkta man? Bibeln talar en hel del om prövningar och frestelser. Och det är samma ord i grekiskan, prövning och frestelse. Inled oss inte i frestelse, står det gamla översättningen. Utsätt oss inte för prövning, står det nya. Båda översättningarna är korrekta. Därför att om vår kärlek tillhör Gud och bara honom, då kan i och för sig allt det där andra få finnas runt omkring oss. Men det får oss inte att släppa Gud. Det får oss inte att på nytt börja älska all den där andra bråten istället för honom. Och du kan ju inte veta om din kärlek tillhör Gud om du inte får lov att möta saker som du skulle kunna älska istället. Så livet igenom vandrar vi i olika situationer där vår kärlek till Gud får testas. Ibland kommer du i situationer av lockelse. Saker som uppväcker längtan hos dig dyker plötsligt upp och det testas och prövas. Om du vill älska det där andra istället för Gud. Ibland hamnar du i situationer av lidande och svårigheter. Där det prövas och testas i ditt liv. Om svårigheterna får dig att släppa Gud. Jaså Gud, var det på det här sättet? Ja, då vill ju inte jag tillhöra dig. Om du inte löser de här problemen på momangen så säger jag upp bekantskapen med dig. Det testas. Nu skulle Jesu kärlek till Fadern testas. Han har varit prövad i allting liksom vi, skriver Hebreerbrevets apostel. Dock utan synd. Dock utan att någonsin älska något annat än Fadern eller någon annan än Fadern. Jag tror att han har delat alla våra lidanden. Jag tror att han har varit sjuk precis som du och jag blir sjuka ibland. Han var förtrogen med krankhet, står det. Inte på det sättet som man har läst om sjukdomar i en bok. Utan jag tror nog att när pojkarna och flickorna i Nasaret fick kikhosta så tror jag han fick det också. För han har varit prövad i allt, liksom vi. I allt. Och vår vandring genom det här livet kallar Paulus för trons goda kamp. Trons goda kamp. Vad är det för en kamp? Det är kampen mot allting som försöker locka vår kärlek bort ifrån Gud. För tron står här för troheten. Kampen om att ständigt leva i trohet mot honom som alltid är trofast mot oss. Det är trons goda kamp. Och nu får Jesus utkämpa i öknen ett stycke av den kampen. I Getsemane får han utkämpa ett annat stycke av den kampen. Att vara trogen emot Fadern. Och han blev lydig in till döden. In till döden på ett kors. Och han blir det av kärlek, inte av fruktan för straff. Bibeln talar i några sammanhang om den här kampen. Efesierbrevet 6. Verserna 10-12. Och det är, så vitt jag vet, väldigt uppsaliensiska verser. Man hör dem ofta på närradion i Uppsala, har jag för mig. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Vi har en kamp att utkämpa. En kamp emot andemakter, säger Paulus. På senare år har det blivit en väldig slagsida. Jag har fått mycket undervisning om att djävulen kommer med förkylningar och med cancertumörer och med fattigdom och olyckor och lidanden. Som om djävulen själv kunde hitta på vad han ville göra. Det kan han inte. Han har inte den makten. Men han kan komma med frestelser. Vi har en kamp mot frestelser. Om du läser om den här vapenrustningen som det nu står om, så är nästan alla vapnen defensiva. Det är mycket plåt att sätta på huvudet och mycket plåt att sätta på bröstet. Det är beredvillighetens skor och det är sanningens bälte och alltihopa det här. Det är bara ett anfallsvapen och det är andens svärd och inte ditt svärd. Därför att vi har en sån kamp mot alla frestelser, mot allt det som vill dra vår kärlek bort ifrån honom som kärleken tillhör. Rikedomen kan vara en frestelse. Makten kan vara en frestelse. Lyckan, hälsan, allt det där kan vara frestelser. Det är också välsignelse, men tänk vad lätt det blir frestelser. Vi ska titta på två andra textställen, Jakob 4. Så ska vi strax avsluta sedan. Jakob 4:7. Böj er alltså under Gud, stå emot djävulen och han ska fly för er. Ja, säger vi. Det är det kristendomen går ut på, att stå emot djävulen. Och vi har undervisat i Sverige så mycket om det här. Att många kristna har för sig att hela deras energi och hela deras uppmärksamhet ska ägnas åt djävlar och demoner, för nu ska man stå emot dem på olika sätt. Det är det går ut på. Djävulen kommer med sina lidanden, han kommer med sina sjukdomar, han kommer med alla möjliga saker, och nu gäller det att stå emot och kasta ut och ta auktoritet. Och det finns något som heter en kristens auktoritet. Vi ska återkomma till det. Men i vilket sammanhang säger Jakob de här orden? Jo, han säger det till en församling som fallit offer för frestelser. För det var så här, och det kan du läsa i början av andra kapitlet, att i den eller de församlingar som Jakob skriver till, så hade man blivit väldigt intresserad av rika människor. Åh, det var så fint med någon rika. De fick så bra platser i synagogan eller kyrkan eller församlingen eller vad det hette för någonting. Medan däremot fattiga människor behandlades ganska avmätt. Det fanns en rikedomsdyrkan i församlingen. Och Jakob han skriver, det är inte konstigt att ni inte får någonting. Varifrån kommer all kamp och strid ibland, det som det står i 4:1? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får ingenting, ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider, ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Och så säger Jakob, stå emot djävulen. Låt honom inte fresta er till detta som ni inte skapade för. Låt honom inte locka bort er kärlek till Gud ifrån Gud. Första Petrus 5:e. Åttonde versen, 8 och 9. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Stå emot djävulen. Håll stånd emot honom, skriver nu Petrus. Vad har djävulen hittat på nu då? Jo, det här är församlingar som börjar lida förföljelse för sin tros skull. Det var hela första Petrusbrevet handlar om. Det är skrivet till förföljda församlingar. Och i förföljelsen så drabbas man ju omedelbart av frestelsen att tona ner sin bekännelse. Att inte längre stå för den Herre som har frälst den. Då slipper man ju förföljelsen. Låt inte lura er nu, säger Petrus. Ni ser 10:e, om ni nu får lida en kort tid ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Låt inte den situation av lidande ni nu står i få er att kallna i er kärlek till Gud. Stå emot djävulen på den här punkten. Fortsätt att kämpa trons goda kamp. Därför det är kärleken till Gud det hela går ut på. Hela frälsningshistorien består i detta. Att Gud vill föra oss fram till det målet där vi kan älska honom och bara honom. Du förstår, det är inte djävulen som är problemet, utan det är du som är problemet. Och jag, det är ditt och mitt hjärta. Där sitter problemet. Djävulen finns. Han vet mycket väl på vilka snören man ska dra i för att få ditt och mitt hjärta att spåra ur. Han är duktig på det där. Ändå är det ditt och mitt hjärta som kampen står om. Gud och djävulen har en kamp sinsemellan. Men det är en kamp om dig. Det är inte en kamp om makten i himlarymderna, för den har Gud. Han har all makt. Men det står en kamp om dig, ditt hjärta och mitt. Där står kampen. Det perspektivet ska vi aldrig glömma. För i det ögonblick vi tappar det perspektivet så spårar vi ur. För det är ju detta det går ut på. Och Gud kan få lov att föra, som han har gjort med sitt egendomsfolk, judarna, föra det genom stora lidanden, om han därigenom på ett härligare sätt än annars kan nå målet. Det hela går inte ut på hur mycket eller hur lite vi lider eller hur bra eller dåligt vi har i denna världen, utan det hela går ut på det mål som Gud har satt sig för. ditt och mitt hjärtas totala hängivenhet till honom. Därför när han äger all din kärlek, då blir du lik honom. Då blir du hans avbild. Du skådar honom utan slöja för ansiktet. Och du förvandlas till hans avbild i det du stiger från den ena härligheten till den andra. Nu ska vi be tillsammans. Herre Fader i himmelen, du har satt upp ett mål för våra liv. Och det målet kan vi aldrig nå i egen kraft. Målet att våra hjärtans kärlek ska tillhöra dig och ingenting annat. Så att du verkligen kan betro oss med allt det andra. Utan att vi på nytt faller i ondska och börjar älska gåvorna istället för givaren. Det skapade istället för skaparen. Du låter oss få vandra genom många öden här på jorden. Och i varje situation vi kommer så kan vi med din hjälp få lära oss att på nytt lämna vår kärlek till dig. Och bara till dig. I stunder av glädje får vi utgjuta vår tacksamhet. I stunder av lidande och sorg får vi kasta oss i dina armar. Och säga till dig Gud. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är du mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Dit kan vi aldrig ta oss på egen hand. Bara du kan i din outsägliga allmakt, vishet, godhet och barmhärtighet föra oss. Vi kanske får vandra genom dödsskuggans dal, för att nå fram till det bord som är dukat i ovännens åsyn. Men du vandrar med oss. Lider vi så lider du. Du är en Gud som inte skyddar dig själv, inte skonar dig själv för vår situation. Du är en mycket större och mycket mer outgrundlig Gud än vad vi kan förstå. Men din rättfärdighet och din rättvisa är inte obegriplig. När du börjar att öppna våra ögon så vi får se vad det handlar om. Vad det hela går ut på, vem du själv är. Och vi bara ber dig Herre att du ska ge oss den nåden. Att vi får se dig själv utan slöja för ansiktet. Så att vi allt mer kan se din härlighet. Vare sig vi idag blir befriade från alla våra bördor eller ej, så kan vi likväl utstråla din härlighet därför att vi har sett den utan slöja för ansiktet. Låt det ske, Herre, och för oss till den punkten, Herre, där all vår kärlek tillhör dig i evighet.